text och sång och musik. Ja, nej, men jag heter Andreas och det var... Ibland så säger vi så här, det vi tror, eller om vi tror. Och då är det ju väldigt uppmuntrande liksom att sjunga 15 gånger innan predikan. Andreas kunde inte prata. Så därför ska jag ta upp Andreas lite, kanske Agnes med förresten. Jag ska ställa en fråga till er. Ni är inte alls förberedda på detta. Det är inget farligt. Och det kan... Eller tar vi den? Ni har ju kommit till mig och till flera och uttryckt en längtan och en önskan. Jag tänkte att ni ska få tala ut den över församlingen. Utmana dem nu.
Men vi har varit sugna på att starta igång bönegrupper med lite blandade åldrar.
Att då säger ni till de här, kom till oss och be med oss. Finns det någon vackrare inbjudan till församlingen när ungdomar själva kommer och sträcker ut handen till er? Vill ni be med oss? Jag hoppas att det är några som tar utmaningen. Vi ber för er och det är så glada att ni är här. Det var bara det, tack. Hemlängtan är ju någonting vackert och ibland jobbigt också. Har man inget hem, några nära och kära, så kan hemlängtan vara jobbig och svår och sorglig. Men hemlängtan kan också vara någonting väldigt vackert. Någon plats där man längtar hem till, dit man kan återvända hur livet blir. En plats där man liksom kan återkomma till. För att hämta ny kraft, glädje, kärlek, uppmuntran och liksom ta avstamp in i fortsättningen. Ni vet väl förresten vad Jesus sa när han alltid kom hem efter sina vandringar. Borta bra, men Betlehem. I slutet av 300-talet så möter vi en av de första pilgrimerna. Som vi vet om. Som besöker Israel, det heliga landet. Och som också antecknar det hon är med om. En kvinna som heter Igeria. Vi vet inte jättemycket om henne. Vi vet att hon reste från Atlantkusten. Vi vet att hon reste i slutet på 300-talet. Att resa vid den här tiden, det var svårt, det var farligt. Och hon reser till Israel och hennes mod måste ha imponerat alla religiösa ledare som hon möter. Hon hade en längtan att få besöka alla de där platserna. Klostrena, heliga platserna som hade byggts upp efter Jesus död uppståndelse. Hon ville vara med i de ceremonier och allting som hände i Jerusalem från fastan och till påsken. Och hennes beskrivningar är bland de äldsta som vi har hur det gick till på den här tiden. Men det var en särskild plats som stod på hennes lista som hon ville besöka. På Galileens norra strand så fördes hon till en liten kyrka som låg på stranden. Där på stranden bredvid kyrkan så låg det ett särskilt stenaltare. Biskoparna och kyrkoledarna berättade att det var här, på den här platsen, som Johannes 21 som Sofia läste om utspelade sig. När Petrus och lärjungarna får möta Jesus. När Jesus har tänt grillen och bjuder sina lärjungar på bröd och fisk. Det var en av huvudplatserna som hon ville besöka. Det var en viktig plats för henne att besöka. Inte bara för att få se hur det såg ut. Utan just för att komma hem och få se och känna den platsen som hade förändrat Petrus liv, en mans liv. Och som blev också någonting i hennes liv. En påminnelse, en komma hem till. Jag har inte varit i Israel, men det sägs att man kan besöka den platsen även idag, att den står kvar. Det är kanske någon av er som har varit i. Det sägs att kyrktrappan fortfarande är lika synlig som den var då för 1800 år sedan. Strandlinjen är likadan. Det har byggts upp en staty där på stranden vid kyrkan. En staty av Petrus i verklig storlek. Där man får se hur han möter sin herre på stranden. Det är också en staty över Jesus som böjer sig över Petrus. Som förlåter och förnyar kärleken uppdraget med Petrus. Det är många människor genom historien som har återvänt till den här platsen för att besöka, för att känna in, för att dela samma erfarenhet som Petrus med flera. Det är något otroligt betydelsefullt som hände på stranden den där dagen. Det är inte bara en berättelse om Petrus, utan det är också en berättelse för var och en av oss. För det är så Petrus gjorde ett fantastiskt eller ett fruktansvärt misstag. Hans starka löfte om att han aldrig skulle förneka ledde ju till bitterhet, till sorg, där han förnekar Jesus 3 gånger. Det är ju en av få berättelser som faktiskt finns med i alla 4 evangelier. Någonting säger att kunskapen om det som hände, erfarenheten, det var välkänt och det var viktigt att det skulle komma med i alla evangelier. Det är ingen som har utelämnat den. Där vi Petrus i Johannes 21. Efter uppståndelsen och allt det han varit med om, så han återvänt hem. Han återvänt till fiskeriet. Det han verkligen kan. Om man säger om den kallelse som han hade fått att gå ut att predika, om den hade liksom dragit sig bak, om den hade fått sig en törn, om den hade blivit oklar efter allt som hade hänt. Så en helt vanlig dag så går Petrus tillsammans med sina vänner ut för att fiska. Och Petrus, han måste ha varit omtumlad. Det måste ha rört sig otroligt mycket i hans hjärna, i hans liv efter allting som hände. Det är kanske konstigt att han just återvände till fiskeriet och båten. Att få fast mark under fötterna. Att det här kan jag, det här vet jag. Han hade ju varit med om ett otroligt händelsring och en helg. Allt det som hände honom. Och så nu ryktet om att Jesus lever igen uppe på allting. Petrus måste varit förvirrad och kaotiskt. Lägg där till att den här morgonen så har han till och med misslyckats med det som han verkligen kan. Det som han var upplärd med, det som var hans yrke, att fiska. De hade fiskat hela natten och inte en enda fisk hade de fått. Besvikelsen måste ha varit på botten i hans liv. Men så står plötsligt en man på stranden och ropar till dem. Och när Petrus och lärjungarna förstår att det är Jesus, då får han bråttom. Han kastar sig i båten för att simma in till land för att komma före de andra. Det är som att Petrus springer och skyndar sig. Trots allt som hände i hans liv så skyndar han sig till den man, till den person som verkligen kan hela, som verkligen kan återupprätta, som verkligen kan förlåta allt det som han har gjort. Jesus har dukat upp en middag, han har tänt kolelden. Och det är runt kolelden det händer. Det var en lika kolelld som hade brunnit på överste prästens gård där Petrus hade stått tillsammans med andra. Den 3 gånger hade fått frågan, känner inte du Jesus? När Petrus kommer insimmande mot stranden och ser Jesus elden, då förstår han direkt och han dras tillbaka till det han hade varit med om. Kanske är han lite fundersam. Vad ska Jesus nu säga och göra? Ska han få en utskällning? Ska han få, eller vad kommer hända? Det verkar som att de står tysta ett tag runt kolelden. Men så öppnar Jesus munnen till han de där frågorna till Petrus. Älskar du mig, Petrus? Och så får han trinna sin kärlek till Jesus, sin överlåtelse. Och han blir förlåten, han blir återupprättad, han blir bekräftad i det uppdrag som han verkligen hade fått. Han ska bli en jord, en heder för jorden. Och det är en fantastisk vändpunkt i Petrus liv. Jag tror också han lär sig något i båten om sitt ledarskap. När Jesus ser att de inte har fått någon fisk, så säger Jesus, ja, men släng nätet på andra sidan. Huvudpoängen med det är inte att ge en ny chans, liksom en andra chans, men gör på samma sätt, fast jag slänger nätet på andra sidan. Det är inte utifrån en yrkeserfarenhet som Petrus och lärjungarna gör det, för ingen yrkesfiskare skulle göra på det. Det är ur ren desperation som Petrus lyssnar på Jesus, gör som han säger, fast det strider mot all kunskap om fiskeri som han har. Någonstans i att Petrus tror på Jesus och det han säger. Han slänger ut nätet på andra sidan och nätet fylls med fisk. Och jag tror att det är en mer ödmjuk Petrus som vänder från stranden. Han förstår att det inte är hans egna gärningar, det är inte hans egen kunskap, utan det är en tro på Jesus och det han säger. Att lyssna in Jesus, att göra det Jesus säger på det. Och det är ju en utmaning också för oss. Vi är väldigt duktiga på att lägga nätet på rätt ställe. Vi vet hur det ska gå till. Men kanske det är en tid när vi behöver ta ett steg tillbaka. Lyssna in Jesus. Och sen lyda honom i det han vill. Det är kanske något helt annat som han vill i som vi lever i. Petrus, han får tre frågor. Och samtidigt är det en fråga som hänger i luften, som aldrig ställs, men som kanske är en av de viktigaste frågorna som bör ställas. Och det är från Petrus själv. Det är en sak att han får frågan från Jesus, att han får möjligheten att på nytt bekänna sin kärlek till Jesus. Men en fråga ställs, det är från Petrus: Jesus, kan du älska mig igen? Efter allt det som jag har gjort, allting som jag har varit med om. Det jag har svikit dig, det jag har förnekat dig, det jag har flytt ifrån dig. Kan du älska mig igen? Kan jag göra någonting för dig igen? Eller är det kört? Den frågan ställs aldrig, och det verkar som att den frågan aldrig behövs ställas. För när Jesus står öga mot öga med Petrus och Petrus står öga mot Jesus, så är det som att den frågan aldrig nämns. Den behövs inte ställas. Petrus förstår i sitt innersta, i allting som har, att han är älskad. Att han är återupprättad. Att han är förlåten. Att Jesus på nytt vill kalla honom. Jag tänker att det är den platsen som vi människor längtar så mycket efter. Att få möta ren kärlek. Att få möta ögon, en blick där som ser oss som de verkligen är. Inte på grund av våra gärningar, utan för dem vi är, människor älskade av Gud. Det är så ofta, i alla fall jag, drar mig undan från Jesus av rädsla. Men Petrus, han rusar till Jesus för att få möta honom. Igeria riskerade sitt liv för att få återvända, eller för att få besöka den där platsen vid stranden, för att få se, för att känna, för att erfara det Petrus fick vara med om. Vi kanske inte behöver åka till Galileen. Men jag tror att vi gör klokt i att återvända till Johannes 21 och låta den berättelsen bli våran berättelse. Där vi får möta oss, sådana som vi är, med det bagage vi har. Men där vi får möta hans förlåtelse, återupprättelse och det han kallar oss på nytt, uppdraget. Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus för att vi får samlas här som dina barn och som dina lärjungar. Jag tackar dig för att vi alla är syndare med svagheter, med het. Herre, tack att det är tron på dig som förenar oss, som drar oss samman, som för oss hit, som för oss till att vilja tillbe och lovsjunga dig. Herre, låt oss alla få dras till strandkanten där du står vid kolelden. Där vi får möta dig, sådana som vi är, men också sån som du är. Alla som känner sig misslyckade, som känner att tåget har gått. Där man funderar på om man verkligen kan få vara använd av dig. Låt den här gudstjänsten verkligen få vara ett möte med dig. Herre, kalla oss på nytt till att följa dig, till att tjäna dig. Amen.
Vi ska ta en stund i bön och stillhet. Så vi har ljusbärarna om man vill tända ett ljus. Och här bak har vi bönestationen, eller böneplatsen, med flera olika bönestationer. Så känner fria och gå runt.